Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Live från... Var är vi någonstans?
Charleston.
Live från Charleston, South Carolina och Gotland i Sverige. Det här är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Vi var ute och åt här i, ja, i USA igår. Jag och John, vi var på en restaurang som heter Husk. Ganska sent. Det är väl, jag vet inte om du har hört talas om den, Clara, men det är en väldigt väl ansedd, en av de mest omtalade här i USA, skulle jag säga. Och då fick vi ett bord där vi stod och trängde oss fram. Och jag skrev ner en sak bara som John älskar att säga, kanske mer än någonting annat. Han tog in en rätt och så sa jag, hur var den? Var det gott? Och så vände han sig, så sa han bara, det var en smakupplevelse.
Va?
Ja, det var det verkligen alltså. Det var en pimiento cheese som var lite av, alltså någon slags upplevelse. Smakig upplevelse.
Jo, du älskar ju att säga att det var en smakupplevelse. Jag frågar ju mer, var det gott? Gick du att äta? Det var en smakupplevelse.
Jag tror aldrig jag sagt smakupplevelse förut.
Varenda gång vi går på en film så säger du, det var en smakupplevelse. Och sen får du något fånigt i blicken, så att du ler och tittar ut över lokalen som att du har kommit hem.
Och sen kändes lite som att jag har kommit hem.
Ja, och sen frågade jag, kan du utveckla? Och då sa du, smakar du? Det smakar som ingenting annat. Vad betyder det här?
Var det bra? Var det dåligt?
Det var en upplevelse. Ja. Det var en upplevelse.
Torsdag, hörni, då är det dags för det som faktiskt börjar bli lite de här senaste dagarna av en amerikansk klassiker. Messias minut. Kul att den går internationellt, såklart. Den är en viral succé. Den här minuten är 60 sekunder om valfritt ämne då, som jag tar en take på. Och idag så har jag då riktat fokus mot... Ja, men det blir allt viktigare att göra vissa val när det finns pengar involverade. Och det får mig ofrånkomligen att tänka på en gammal wrestling. Jag vet inte om du vet det, Clara. Jag och John ska ju se en del wrestling när vi här i USA jobbar.
Ja, det kunde jag nästan lista ut. Det brukar ni ju göra, era sjuka jävlar.
Ja, och då fanns det en wrestler på 80-talet som hette The Million Dollar Man Ted DiBiase. Och han hade då en catchphrase som han alltid avslutade sina intervjuer med. Han gick också runt, och det som en ganska rolig story med honom var att ägaren då, Vince McMahon, som var mångmiljonär, han hade då gett den här karaktären fria händer att använda hans kreditkort. Så att för att bygga den här karaktären ibland, så gick han in kanske på en restaurang mitt på Manhattan, och så sa han, allt här inne, vad alla äter, it's on me. Och så kom jag ihåg det, The Million Dollar Man, och så gick han bara ut ur lokalen.
Ska vi göra något liknande ikväll kanske?
Jag har inte resurserna.
Det låter väldigt dyrt.
Men man kan ju säga det bara, alltså man vet ju inte om han betalade verkligen.
Och att man bara går in på en restaurang och säger så här, all of this is on me, och sen bara går man ut.
Det är ju väldigt roligt.
Ja, men vem skulle bygga, vem?
Nej, men vi gör en lista på 10 restauranger. Går in till varje restaurang under kvällen och säger bara, everyone, I got some great news. Ja. All of this is on me.
I alla fall, han avslutade i alla fall då med den här catchphrasen alltid.
Money isn't everything, it's the only thing. And everyone has a price for the million dollar man.
Everyone has a price for the million dollar man. Han menar alltså att oavsett vad du har för principer, oavsett vad du har för värderingar i livet, så finns det en summa för alla av oss som vi då är beredda att kompromissa med de här värderingarna. Och det här har ju varit ganska på tapeten här senaste dygnet. Tre stories från Sverige där då folk har, ja, de har i alla fall övervägt det här. Okej, vi börjar med en podcast som heter Studio Allsvenskan. Det är Marcus Birro bland annat, Henrik Eriksson och en kille till som jag inte kommer få namnet på. De hade då ett samarbete med Qatar Airways. Antar mycket pengar in. Twitter gick ut, gjorde sin grej, sa hur kan ni överhuvudtaget en podcast ha ett samarbete med en sån här diktatur och deras flygbolag. Och ja, några timmar senare så gick Studio Allsvenskan ut och sa vi avbryter allt samarbete med Qatar Airways. Ja, en tydlig story av hur dramaturgin fungerar i medieklimatet idag.
Ja, verkligen.
Ja. Sen har vi den svenska basketstjärnan Jonas Jerebko som nu under brinnande krig precis skrivit på ett kontrakt för ryska storklubben CSKA Moskva trots invasionen då. Han säger det är en ära att gå till en sån historisk klubb som CSKA. Folk rasar, gick bara några timmar innan hans stora sponsor Nocco, energidrycken, Katarina Karlsdotter där, presschefen, gick ut och skrev till SVT Sporten: vi har valt att avsluta samarbetet med Jerebko på grund av hans beslut att spela i Ryssland. Vi på Nocco avskyr krig, säger Karlsdotter.
Okay.
Det sa han inte, men jag la till det. Det var väl en andemening.
Ja, det gör hon väl ändå. Hon kommer nog inte höra av sig och revidera det. Det
finns inga energidrycksbolag som avskyr krig lika mycket som Nocco.
Nej, det kan man nästan se på burken. Det ser väldigt fredligt ut.
Ja. Varje gång jag dricker en sån här päron så tänker jag, det blir inga krig idag.
Fred, vad smakar det? Det är en smakupplevelse av fred.
Jag vill se det på nya säsongens smak av fred.
Nocco peace. Gott, fridfullt i magen.
Så härligt att man kan kombinera världsfred och känna sig upplyft.
Väldigt pigg också. Visste ni att Kjell har varit ihop med Katarina Karlsdotter? Jag får väl be honom att gräva lite i om de har en sån ny fredsmak på gång. Det vore ju i tiden.
Ja, om man var lika fredsvurmande då på den tiden.
Ja, det har jag svårt att tro.
Ja. Men den mest omskrivna storyn då från Sverige senaste dygnet är ju då, det här är ju två människor som jag mest har sett på bild. Jon Olsson, vad är han? Snowboardåkare och hans fru då, Janni Deller. Du får rätta mig där, säger man så, Clara?
Deller, säger man. Eller Deller, tror jag. Eller jag vet, Deller, ja.
Nej, det spelar inte så stor roll, men man kan, vi kallar henne Jenny, uttalar det rätt?
Nej, men hon heter ju Janni.
Janni Deler.
Janni.
Ja, och Jon Olsson.
Ja, Janni och Jon.
Det spelar inte så stor roll. De är bara objekt i min historia här, så att det spelar inte så stor roll vad de heter. Jag menar inte att dissa dem på något sätt.
Du objektifierar dem.
Ja, men de är väl härliga människor. I alla fall, de har då ett samarbete med Saudiarabien. De åkte privatjet dit och de har lagt upp lite sponsrade Insta-inlägg. Så som Insta-kändisar av idag gör. De har fått en summa såklart för det här, för de hashtaggar då allting med Visit Saudi, och fritt översatt, nu är inte min arabiska på topp, men det betyder väl någonting med besök Saudi.
Det tror jag, ja.
Ja. Och tror ni att folk har rasat på det här?
Ja.
Svar ja!
Ja!
Folk har sagt, hur kan ni två uppmuntra en sån hemsk regim som det nu är då i Saudiarabien? Ja, problemet då, när man redan har tagit emot pengarna och kanske inte kan lämna tillbaka dem. Jag vet inte ens vem man ringer, vem av sheikerna man så att säga hör av sig till och säger så här, ursäkta, vi har kommit på att vi är emot avrättande av homosexuella. Det är svårt för en snowboardåkare, tänker jag, ha de ingångarna. Vad vet jag?
Sekreteraren säger, Mr. Sheik, Jon och Janni är sunderfull.
Nej, men det är ju svårt såklart. Så då måste man ju på något sätt motivera för sig själv och för sina följare varför man ändå är där. Alltså grejen är att det är en stor kampanj som pågår i Saudiarabien. De vill ju då förändra bilden av landet i väst. Det är han, den nya då, Mohammed bin Salman. Mm. En lite yngre sheik, eller en yngre
kronprinsen.
Ledare. Ja, en kronprins, ja. Precis, han är ju då en ny ledare, MBS, för landet. Och han vill ju då, ska man säga, vittvätta sin egen regim genom att göra det här, att ta västerländska symboler och idoler och influencers och artister och bjuda över dem och då hävda att man då långsamt förändrar landet, alltså att man förändrar landet inifrån istället för att fördöma landet på avstånd. Så genom att då till exempel ha en konsert i Saudiarabien så kan man ju då långsamt omvända den förtryckande majoriteten.
Ja, det är väl det många av de här artisterna hävdar. De får ju nästan ett någon slags budskap här som de kan använda.
Ja, men man kan ju tycka att det är konstigt då. Alltså man får budskapet från förtryckaren.
Ja.
Alltså det, att förtryckaren säger så här: titta här, det här är anledningen till att du kommer hit, och genom att du kommer hit och att du tar emot de här pengarna, så kommer jag bli en mindre förtryckande förtryckare. Det kan du läsa här, det har jag skrivit själv.
Jon och Jenny köpte det i alla fall.
Ja, men alltså, jag menar bara,
det är en konstig inställning.
Ja, fast Jon är ju, han är proffs på det här. Han har ju gjort det här förut, fast istället för Saudi så har han då liksom tagit miljön som ämne. För han var ju i hitluften här för att han några år sedan var med i en intervju i Café och sa då att anledningen till att han flyger så mycket är att han verkligen brinner för miljön.
Vad han har gjort här till en affärsidé. Ja. Gud.
Han förändrar flyget inifrån flygplanet.
Så att flygplanet långsamt förstår att det ska släppa ut mindre.
Jag tror att hans tanke då är att eftersom han är med och bidrar till då att liksom flygindustrin får mer pengar, så kan de också utveckla sin teknik. Typ. Mm. Så det är ju exakt samma liksom tanke och retorik som Saudiarabien. Men alltså, det stämmer ju inte riktigt.
Nej, det är ju ett problem också att Johnny och Jon ser ut exakt som två stycken som inte har en aning om vad som pågår i världen. Alltså att de har exakt det utseendet. Det är så synd om John och Jon att de ser exakt ut som två människor som inte har en aning om det natt eller dag. Det är ett problem för dem att de har det utseendet. Det kanske de har, de är säkert superbrighta och uppenbarligen mycket långt mer framgångsrika än vad jag någonsin kan drömma om att bli. Men det är synd att de har just det där utseendet när de hoppar på sin privatjet, att de ser ut som att de har ingen aning. Alltså det skulle kunna vara hakors på själva planet, utan att de säger: vilken design, har ni tagit in en tysk design? Men då på Johnnys Instagram så skriver då Amnesty Norge att, vet du vad Johnny och Jon, det här verkar inte funka så mycket, snarare tvärtom då. 106 personer har avrättats de här första 3 månaderna det här året. Det är högsta siffran då av avrättade människor de här senaste 20 åren, och det är fortfarande dödsstraff för homosexualitet och kvinnor behandlas som andra klassens medborgare och så vidare. Så att trots då att de åkte privatjätten så verkar det inte ha gett någon direkt effekt det här första kvartalet, men det kanske kommer längre fram.
Jag tror att de spelade long game.
Ja, det är ju smart av dem. Och en wrestlingkoppling till då, WWE då, som är det största förbundet i USA, de har då gjort en deal med kungadömet i Saudiarabien. De får alltså då $50 miljoner per show. De åker då 2 gånger per år till Saudiarabien. De har då shower där de får $50 miljoner per show. Vilket då är, ja, om snabb kalkyl, jag är inget snille, men det är $100 miljoner då per år. Och det här är då ett 10-årskontrakt som de har. Och de använder exakt samma retorik. Det är som att kungen har gett dem, även dem, det här pappret som han har skrivit.
Med budskapet. Här är huvudbudskapet.
För att till exempel då få kvinnor brottas, alltså amerikanska kvinnor får då brottas på de här showerna inför de här männen. Det är ju inga kvinnor som är tillåtna i arenan. Nej. Men då får kvinnorna lite täckta då.
Ja, de har helt andra kläder på sig än de vanligtvis har.
Ja, men en kvinna som kanske annars brottas i någon slags sport-BH har nu någon slags heltäckande dräkt. Men att det då långsamt förändrar bilden av kvinnor då i de här muslimska länderna. Och det vet jag väl inte riktigt om det gör. Oavsett vilket så kan man ju säga att det är en fin tanke att få $100 miljoner för.
Ja, verkligen. För ett papper med ett budskap på. Ja. Framtaget av byrån Acne i Stockholm.
Men frågan är då, har Million Dollar Man Ted DiBiase en poäng här? Han säger då: everybody has a price for the Million Dollar Man. Har alla vi ett pris? Hur mycket pengar skulle du ta, Klara, för att så att säga göra ett litet samarbete med Visit Saudi?
Åh gud, alltså jag ska säga er att jag har faktiskt fått erbjudanden som har varit så här sjuka. Med sjukt mycket pengar.
Från Saudiarabien?
Nej, inte Saudiarabien, men liksom... Alltså,
från
typ...
Huddinge?
Huddinge kommun?
Nej, men alltså,
det är också
typ
väldigt kontroversiell.
Vapenindustrin. Var det typ Huddinge kommun? och där man är liksom så här att man bara, åh, jag vill verkligen ha med pengarna. Alltså det är så mycket pengar. Och så här, men vapenindustrin, är den så dålig då? Är den så himla hemsk ändå?
Men har du aldrig tänkt att du kan förändra vapenindustrin i Huddinge kommun inifrån?
Nej, men precis så tänker man ju då, så här, men liksom någon måste ju börja prata om de här frågorna, och det är så det börjar. Man lockas liksom av pengarna, så att jag ska säga så att jag hade nog sagt ja till det där om jag inte hade en man som liksom var så här: fan, du kommer inte kunna leva med dig själv sen när det utbryter något krig. Det var som att han visste mer än vad han sa.
Jon och Johnny och Clara, nya ambassadörer.
Och då har jag liksom tackat nej, men det har varit några sådana grejer som jag liksom så går man och knyta handen i fickan sen när man ser att någon annan tar det där jobbet och inte får kritik för det. Det stör mig lite, för att jag har väl inte så himla mycket skrupler kanske.
Det finns ju ett mått av hyckleri också i det där, alla människor som skriver till John och Joni då att de är såna as. Alltså, ärligt talat, alla människor som sitter i Falun och Fisksätra och Finspång, om de hade fått 7 miljoner kronor för att lägga upp en bild på ett plan och skriva Visit Saudi, hade de då inte gjort det? Eller är de så godhjärtade människor att de skulle vägra ha något samröre för, säg, 7 miljoner? Det är såklart bullshit. Såklart de hade gjort det. De hade ju kunnat sälja sitt hus i Finspång och köpa, flytta till en annan ort till exempel, kanske, om man nu inte gillar Finspång.
Jag höll
man
på...
gilla Finspång?
Nej.
Ja, men jag höll på att sälja ut mig för 250 000, liksom. Det tyckte jag var skitmycket. Får inte Huddinge.
Skattepengarna i Huddinge kommun går verkligen till bra saker.
Det var vapen, okej. Okay? Det var kanoner. Ja, men nej, men precis. Så 7 miljoner, absolut. Det skulle ju alla säga ja till.
Men tror du att om du skulle skriva det i kommentarsfältet, tror jag inte att de här svenskarna skulle hålla med om det, utan de skulle då hävda att de är supergoda och att det är deras goda hjärtan som gör att de, så att säga, tar avstånd då från såna här regimer. Det är, så är det ju inte såklart. Och Teddy Biasi har ju en poäng. Alla har ju såklart ett pris. Frågan är väl bara hur högt det där priset är. Mm. Men jag menar, det är ju så lätt att bara måla ut två blonda personer på väg till Saudi och säga, kolla på Jan och Jani, de är inte kloka. När det själva verket skulle det lika gärna kunna vara Filip och Filippa från Finspång som är på väg till Saudi. Alltså, jag menar bara att alla har ett pris. Alla människor är ju villiga att sälja sig till smutsiga regimer. Ah, ja. Utom jag.
Okay. Fint. Vi får se. Någon kan väl testa.
Ja, men de får väl höra av sig bara.
Jag har inte stängt messiahallberg.ss webbmail än. Den stänger in om några timmar. Så har ni några smutsiga erbjudanden, dra in dem, så ska jag avfärda dem om inte pengarna är.
Money isn't everything. It's the only thing. And everyone has a price for the million dollar man.
Klara Doktorov, vad har du funderat på din kula?
Nej, men grejen är att när katterna är borta, då dansar ju rötten på bordet. Och det har jag gjort nu när ni är på andra sidan Atlanten. För då har jag passat på och så har jag gått till vår grafiska formgivare. Som då också råkar vara min man. Men, och så, av honom beställde jag nämligen lite olika varianter på en logotyp till då en Hallbergsk klassiker som vi pratade om häromdagen. Jag ska skicka över här så får ni få se då. Vi har, den första är ju att vi har tagit liksom våran logotyp och bara gjort en variant på det. Och för det jag tänkte var nu att det skulle ju vara kul. Messiah måste ju få den första tröjan med en Hallbergs klassiker på med logotypen, för du är ju ursprunget. Du ska liksom ha nummer ett. Men sen tänker jag att då att de första tre andra som gör den här Hallbergska klassiken och lägga upp det på Instagram när de har liksom gjort alla fyra grejerna i ett inlägg och tagga oss, att de då också ska få en numrerad.
Ja, du skickar ju här då lite olika. Det är någon här med den lite klassiska Daily Messiah logotypen, fast det då står Hallbergs klassiker istället. Det är väldigt fina. Sen är det någon, jag förstår inte riktigt här, det är något, någon konstig, det är en levande, ett levande Hägendas-paket,
ja,
som står.
Den har liksom lite mer...
Är det jag?
Det är Wham Bam Thank You Man gubben.
Ja, just det, en taco, en yogi och pannkaka. Jag blir ju hungrig när jag ser den.
Exakt. Jag tror att vi kanske...
Och en taco ser det där också, va?
Jag lägger upp de här båda två på vår Instagram, för jag tänker att de som lyssnar på podden ska få vara med och avgöra vilken av dem det blir. Och sen är det ju bara helt enkelt först i kvarn. De som är först att göra en hel Hallbergs klass, alla fyra grejerna, det är då tre lyckliga vinnare av en t-shirt.
De vinner det här alltså?
Ja, det är såklart.
Kul ju. Det tror jag är kul. Vi har haft väldigt lite lyssnartävlingar. Jag tror att det är väldigt populärt. Man ser på många av de andra stora radiokanalerna, Kix och Mix, att de jobbar mycket med det här. Att vinner en tandborste från... liksom, någon kändis.
Saudiarabien.
Ja, kanske Saudiarabien, typ att Martin Stenmark har borstat händerna med den här och nu kan den bli din. Och så. Ja, men, nej, men jag tror att det är väldigt populärt. Vad kul, lägger du ut en omröstning då?
Eller,
så, ska man göra det här?
Ja, men precis. Men jag lägger ut så får lyssnarna vara med och bestämma vilken av t-shirtarna det blir. Och sen dessutom så uppmanar jag de som lyssnar faktiskt gör en Hallbergsklassiker. Jag har inte haft jättebra koll nu senaste dygnet, men jag har inte sett om någon har gjort det ännu riktigt.
Jag tror vi måste kanske tydliggöra ännu mer spelreglerna, matchreglerna. Det är också lätt att fuska, tror jag, när det är vinster på spel. Att många kanske fuskar och äter en halv Häagen-Dazs eller kanske kör en jogg utan pepparkakor. Alltså, det är viktigt att man gör det, tror jag, hela vägen. Och sen ska det väl vara inom någon tidsrymd också som man kontrollerar det här på något sätt. Så att det finns ju många aspekter som man vill att det ska gå rätt till. Det är inte kul med fusk.
En vanlig sån här svensk klassiker är att man ska göra allt under samma år.
Men ett år är väl lite väl.
En Hallbergsklassiker inom ett år, går det att göra?
Okej, så du ska göra det under en vecka. De här fyra grenarna ska du klara av under en vecka. Det är inte supernoga, men du ska göra alla fyra grenarna. Och du måste ju göra dem precis som de är. Och du, precis som Messiah Hallberg en gång gjorde de grundaren. Du är liksom våran Gustav Vasa. Och sen är det en
undrar om jag kommer sitta på sedlarna
i fäders spår.
Ja, och sen är det ju en gentlemannasport, så att liksom fuskar man så
verkligen.
Men då är det mellan dig och Gud. Det är sen gammalt.
Ja, men vi lägger upp en omröstning på det här. Det blir ju superkul. Kul, Clara, det är ett lyssnartävling. Jag tycker vi borde ha mer av. Och John, vet du vad, jag jobbar även vidare med din omröstning där som du pratade om, det här med att QQ är den här som är väldigt negativ respons hittills. Jag har inte lagt upp den än. Många säger att det där vill jag inte ens rösta på.
Nej, jag tyckte att många skrev, var är omröstningen om QQ? Och det här att du jobbar på, hur lång tid kan det ta?
Men jag jobbar vidare på att få upp. Vi ska ju, nu är det så mycket omröstningar. Nu är det ju den här som Klara har utvecklat som jag ska ansvara för att få upp. Och sen är den här QQ-grejen som jag fortfarande jobbar på. Men det verkar som att folk generellt sett, även om de inte kan rösta än, bara säga, verkar väldigt negativt inställda till just det där, att ni skulle kalla mig just QQ en hel sändning, för att jag tror att det också tar bort respekten kanske.
Jag tycker man kan utläsa av att opinionen alltså skiftar då från din lögn till att det är faktiskt folk som vill rösta i det här. Och det, varför skulle man vilja rösta i det om man inte ska rösta ett tydligt ja till QQ under en sändning?
Ja, men det är så burdus, tror jag många tycker att det är. Ja. Okej, nu måste vi gå vidare till något viktigare. Det är torsdag, va? Om min amerikanska klocka stämmer, och det innebär krimmorgon.
Krimmorgon.
Varje torsdag så tar vår krimexpert John Wilander Lambrell sig an ett nytt fall. Jag hoppas att du har gjort så även denna torsdag. Annars sitter jag här och ser dum ut.
Ja, men det har jag gjort, för det är faktiskt 90 år sedan, nästan på dagen, som det här hände. Och jag tänkte prata om de von Sydowska morden. Oh. Har ni hört talas om dem?
Mm, älskar dem.
Ja, just det. Det här är ju länge sedan, va?
Ja, 90 år sedan den här månaden.
Rätta mig om jag har fel. Det är den här kampen då när Expressen lanserade då Eva von Sydow och Aftonbladet Sofie Farman.
Just det.
Och så gjorde de upp till döden, va?
Inte riktigt, men Eva von Sydow är faktiskt, hon är ju en del av den här släkten då.
Jag vet, för jag tog upp det. Det var min enda fråga efter några glas vin på Alla mot alla slutfesten. Så sa jag, von Sydow, har du några som bara stus, så att säga, dött i din släkt?
Var hon stolt över den här historien? Eller var hon...
Jag kunde inte utläsa det. Jag fick känna, när jag väl hade sagt det. Ibland vet du när man säger något, där kan du säkert relatera till, Klara, alltså att man har en liten glappkäft så.
Okej.
Inte dig. Ja, men det var lite hårt. Jag menar bara att man säger saker.
Ja,
och sen,
ja,
sen när man väl har sagt det, så tänker man, det kanske är grovt att fråga om mord i släkt. Vad vet jag?
Nej, det är sant. Ja. Det är en doktorovs klassiker att man går runt och är glappkäft under den veckan. jag berättar lite grann om vad det var som hände här. För jag tror att det här ändå är lite av en skamfläck på den von Sydowska släkten. Och den här släkten då, det är ju liksom en uradlig tysk släkt som vi i Sverige känner väl till då, med Ebba och andra Max von Sydow har vi också. Den har liksom nästan lika många kända namn som släkten Badran har i Sverige.
Oh.
Men till skillnad från Badrans då, så har den von Sydowska släkten ett väldigt mörkt kapitel i sin historia. Och det är det krimmorgon ska handla om idag. Den här historien börjar då en måndag i mars 1932. Det börjar som en helt vanlig måndag. Alltså solen går upp i öst och en ny Beck-film har premiär.
Redan då alltså?
Ja, det kommer igen varje vecka. Och i en av Stockholms lyxigaste lägenheter på Norrmälarstrand så bor häradshövdingen Hjalmar von Sydow. Och på eftermiddagen den här måndagen så gör Hjalmars dotter dotter en fruktansvärd upptäckt när hon kommer hem från skolan. För Hjalmar tillsammans med sin kokerska Carolina och hembiträde Ebba ligger ihjälslagna i olika rum i den här lägenheten. Polis tillkallas och ett strykjärn som saknas från platsen misstänks vara mordvapnet. Och misstankarna riktas då ganska direkt mot Hjalmars son Fredrik von Sydow. Han är 23 år och studerar i Uppsala och han och hans flickvän Ingun var nämligen på plats i lägenheten när Hjalmars dotter kom hem. Och hon undrar ju så här, är ni här? Och då stod de och torkade upp vad de sa var rödvinsfläckar.
Ja, där, redan där, nu är inte jag någon poliskommissarie, men, men om det begåtts mord och tidigare den dagen i lägenheten så har någon stått och torkat upp röda fläckar.
Mm. Ja.
Misstankarna faller ju såklart.
Ja, alltså jag tror inte att Hjalmars dotter sa så här, åh, det här ligger liksom tre lik och fan, någon har spilt rödvin på mattan.
Nej.
Utan hon började väl ana ugglor i mossen här, tror jag.
Ja.
Men då, när de här döda kropparna upptäcks så flyr Fredrik och Ingun i en taxi till Uppsala. Och här kanske det låter som att historien tar slut lite grann. Men den har bara börjat. För de flyr till Uppsala och försöker få ett rum på stadshotellet där. Men det är fullt. Och istället går de till restaurang Gillet och beställer in ostron och champagne. Som för att fira. Edvard Blom kommer fram och säger hej men går sen. Samtidigt är polisen det unga paret på spåren. De ber hovmästaren på restaurangen. De kör upp till den här restaurangen, stadshotellet, och ber hovmästaren på restaurangen att säga till Fredrik och Ingun att de har två vänner som vill träffa dem utanför. Det här var ju deras då plan för att locka ut dem ur restaurangen. Det är inte kanske de skarpaste polishjärnorna. Det sägs att Kling och Klang i Pippi Långstrump är skapta efter dem. Men paret von Sydow då, Fredrik och Ingun, de reser sig och de går på det här. Kanske inte så skarpa heller, går ut i foajén och tänker, åh, två vänner utanför.
Fast det här var ju en tid innan mobiler och så vidare. Det var bara trevligt att få höra att man hade vänner. Alltså, det var ju, hur ofta sprang man på vänner? Jag tänker, idag är man ju bortskämd med att man konstant kan bli nådd. Men då, om någon skulle komma in på en restaurang innan mobilen och säga, men Saja, en vän till dig är här, ska jag tänka, åh, har jag en vän?
Ja, men då måste du lägga in att du precis har mördat tre personer också. Och spilt rödvin på mattan.
Ja, i och för sig inte.
Nej, det var inte min dag hittills.
Nej, väldigt dåligt.
Paret von Sydow, de går i alla fall upp, ut mot foajén. Och då sätter sig Ingun i en stol. Och då böjer sig Fredrik fram, hennes kille då, som för att kyssa henne. Men istället skjuter han henne i tinningen med en fickpistol. Och direkt efter skjuter han sig själv i huvudet. Och båda avlider omedelbart då inne på den här restaurangen. Fredrik von Sydow mördar alltså fyra personer inom loppet av bara några timmar. Och den stora frågan som jäckat både släkten von Sydow, såväl som polisen, allmänheten och mig, är varför?
Varför skedde mordet?
Ja.
Varför mördar han fyra personer den här vanliga måndagen i mars? Mm. Och motivet till morden är oklart såklart, men ofta nämns att Fredrik var drogmissbrukare, att han hade ekonomiska bekymmer och att förhållandet till fadern var ansträngt, alltså liksom ingrosso-ansträngt. Enligt polisutredningen så hade Fredrik von Sydow vid mordtillfället lagt beslag på faderns plånbok, som dock endast innehöll 235 kronor, vilket är ju väldigt lite pengar idag och inte så mycket mer på den tiden. Men längre än så kom man liksom aldrig i utredningen kring den här frågan. Varför? Motivet förblir ett mysterium, men det vi aldrig får glömma bort är de stackars oskyldiga människor som fick sätta livet till den här vanliga måndagen i mars.
Från sydöska morden. Det hade alltså ingenting att göra med det som jag trodde i början där med Sofie Farman och Ebba von Sydow.
Nej, men det kanske är liksom ett eko från 1932.
Ja, du känner ju Sofie Farman. Hur är, fanns det någonsin någon rivalitet mellan dem?
Jo, men det är klart att det fanns, eftersom de hade varsin tidning som konkurrerade mot varandra. Och jag kommer faktiskt ihåg en ganska ful grej som Ebba gjorde för 100 år sedan, men det här var ju länge sedan nu. Men det var att hon outade att Sofie Farmans lägenhet låg ute till försäljning. När Sofie och hennes dåvarande kille hade då gjort slut, och det var inte officiellt, tror jag. Och det var en sån där grej som jag tänkte på då, så här, oj, 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 det här var... För jag följde dem båda då på avstånd. Jag kände inte Sofie ännu då. Men, ja, men rivalitet har absolut varit. Men jag tror inte att någon skulle mörda den andra med ett stryk igen. Det har jag väldigt svårt att se framför mig i alla fall.
Är det ett konstigt, en konstig omgång av Cluedo?
Om det skulle vara någon så känns det som att Ebba har ju liksom lite mer av en slugger. Liksom. Hon har ju en jävla klipp i sin forehand har jag sett också. Så till henne skulle jag nog kanske... lägger pengarna på då.
Skulle de spela rödvin på varandras mattor kanske?
Hon är lite längre också än Sofie. Sofie är inte så lång. Så att...
Ja, vi får se. Jag vet inte, jag vet inte om det här låg någonting i det. Jag kommer att tänka på de här två. Jag minns att de lanserades samtidigt. Och att, såklart, det är ju alltid när man ser så där två stycken. Alltså när man har en konkurrent så där uppenbart som man liksom kanske lite slåss om samma position, så blir det ju alltid... Det kan ju alltid, jag vet inte, man kan alltid, det behöver inte finnas en rivalitet egentligen, men det blir ofrånkomligen så att man ändå känner någonting, man sneglar och har den där jäveln liksom, sådär. Det var ju faktiskt, det hände ju mig för några år sedan. Har ni hört om Tom Cruise? Det var samma.
Skådespelare.
Ja, samma. Det var samma han fick. Nej. Ju. Det var, ja, jag vi slogs lite om samma roller och så vidare, men det, ja, det är vatten under bron nu.
Det var ju snarare att det här var ju den konkurrensen som du hade med Gry Forssell. När du gjorde en
Forssell.
Ja, det var ju du och Gry. Ja, det var ju lite sådär... Ja, du vet. Ja,
du blandar ihop Gry med Tom Cruise. Du blandar ihop namnet, Klara. Det är lätt
att man precis har fått... Jag är ganska säker på att det var Gry.
När man precis har fött barn så är det ganska lätt att man blandar ihop namnet Cruise och Forssell. Det är samma. Ja, nu måste jag rusa ut här. Nu måste jag... Nej, det var Cruise. Nu måste vi ut här i den amerikanska natten. Charleston väntar, landet ligger vid mina fötter. Och John, du kanske snart får en smakupplevelse om jag anar allting, om allt stämmer.
Vad fan betyder det menas med det?
Men vad händer? Har det ännu varit några boots goofing? Alltså varför händer ingenting med boots goofing?
Nej, inga boots goofing.
Jag lovar mig boots goofing.
Jag vet inte. Jag vet. Vi ska ordna det. Jag måste ut i natten nu, smakupplevelse väntar. Vi hörs imorgon. Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ta hand om er. Hej, hej.
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 Podplay, en del av